ifall eleverna upplever att det är kul och positivt, att man som lärare har lite humor eller att man kan göra lite oväntade grejer, så blir det mycket lättare att jobba tillsammans. Det här kan ju vara att man har en varierad undervisning där man gör lite crazy grejer. Man kanske spelar lite teater eller man bjuder på sig själv helt enkelt. Så att ifall man skrattar tillsammans med eleverna så är mycket vunnet.
Det finns en hel del lärare där ute som lägger ner otroligt arbete för att skapa material till oss andra. Det kan handla om YouTube-genomgångar, lärarhandledningar eller hela läromedel. Det här avsnittet tar mig tillbaka till mitt första jobb som lärare. Jag hade precis skrivit på ett kontrakt som matte NO-lärare men hade ingen aning om vad som skulle tas upp i augusti. Då hade jag inte sett en högstadiebok sedan jag själv gått till högstadiet. Så jag vände mig till NO-ugglan, en gratis hemsida som fungerar som vilken lärobok som helst i NO-ämnena. Jag bestämde mig för att träffa personen bakom allt hårt jobb. Dagens gäst har en lång erfarenhet som lärare och är personen som skapat ett gratis läromedel för NO-lärare. Han heter Oskar Uggla och han är lärare på Södermalmsskolan och personen bakom NO-ugglan. Temat för dagens avsnitt är läromedel. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mubaras. Oskar Uggla, välkommen till min podd.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här. Du är lärare i matematik och NO.
Ja, och teknik också.
Och teknik. Idag så jobbar du som NO-lärare på Södermalmsskolan.
Stämmer bra.
Och du är grundaren bakom hemsidan NO-ugglan.
Ja, det stämmer bra.
Jag tror många NO-lärare där har koll på den här hemsidan. Personligen har jag använt den väldigt mycket, speciellt i mina tidigare dagar. Så att ni lyssnare vet varför du är här idag, det är för att jag vet att det har gått åt väldigt mycket energi bakom den här hemsidan. Det är mycket engagemang och det har skapat otroligt värde för mig och mina elever under åren. Så jag är här för att lära känna dig som person, men framförallt ge dig cred för det enorma arbetet du gjort.
Ja, tack. Vad kul att få vara här och få prata om Ugglans NO.
Jag tycker vi börjar just där med NO-ugglan. Nu vet inte jag exakt hur gammal den är. Hur många år har du haft den?
Alltså den första embryot kanske kom 2014, 2013 kanske. Sen så har den ju uppdaterats i olika versioner. Så den fjärde versionen då kanske kom ut förra året. Och nu håller jag på att jobba med den femte versionen av det här. Så okay. Att 10-årsjubileum snart.
Skulle du kunna beskriva för dem som inte har hört om NO-ugglan vad det faktiskt är för någonting?
Ja, det är ett läromedel som vänder sig till högstadiet i kemi, fysik och biologi. Och det är uppbyggt på ett speciellt sätt som kanske skiljer sig från andra läromedel för att det ska vara tydligt för eleverna. Och det liksom bottnar i lite grann min erfarenhet som lärare. Hur jag tycker att vad som funkar bäst. Sen är det ju, ligger på nätet och det är tillgängligt, det är gratis. Så det kan man använda när som.
Verkligen, och superenkelt att ge, istället för att eleverna ska ta hem de här stora NO-böckerna som ändå de flesta har, så är det superenkelt. Jag själv använder det till exempel när man ger läxor och så vidare, så att eleverna kan läsa på egen hand. Och det finns även ljudinspelningar på de flesta delar av hemsidan. Men skulle du kunna berätta om historien bakom den här hemsidan?
Ja, alltså började ju då 2013 egentligen, eller 2014, med att en kollega till mig på en personalkonferens hade en föreläsning om WordPress. Om själva plattformen WordPress och hur man kunde skapa enkla sidor kring det här. Och det var egentligen startskottet. För jag letar ju efter... Jag har ju som person ganska mycket energi och tycker det är kul att hålla på och pyssla med saker. Jag letar egentligen efter någonting att göra inom läraryrket som, ja, där jag kunde lägga min energi. Och fick jag lära mig om WordPress och så tänkte jag att här kan man ju lägga upp texter till eleverna. Och det var ju där det började. Och när jag väl hade börjat med det här så tyckte ju eleverna att det var väldigt bra eller kul eller användbart. Och sen har det fortsatt.
låter intressant. Jag vill prata lite om läromedel allmänt i skolans värld. För det här är någonting som väldigt många kämpar med. Jag personligen också. Jag vet inte hur ni har det på Södermalmsskolan, men det här är ett problem runt om i Sverige. Och jag vill gå in på en rapport från läromedelsförfattarna som skrevs tillsammans med Lärarförbundet. Så här har en liten sammanfattning kring vad den rapporten kom fram till. Det står, sammantaget är det nästan var tredje lärare i Sverige som inte kan köpa det läromedel som det avser att det behöver i sin undervisning. 3 av 4 lärare, alltså 76%, anser enligt rapporten att det behöver större ekonomiska resurser för att välja rätt läromedel. Och det finns extrema skillnader mellan kommuner. Och det var själva rapporten. Sen har vi en, i den rapporten går man in på att det finns en avreglerad marknad kring de här läromedlen. Just nu så är lärarna väldigt ofta ensamma i processen när de ska välja läromedel. Så låt säga att du ska köpa in läromedel, så kommer rektorn säga, men du Oskar, här har du x antal kronor, välj vilket läromedel du ska köpa in. Så man lämnas väldigt ofta ensamma. Och Anna Ekström, vår utbildningsminister, menar att i andra länder finns det väldigt tydliga kvalitetskontroller, men det gör det inte här i Sverige. Vad tänker du kring det här problemet?
Nej, för vi tar det första problemet, eller den första delen här, att läromedel har blivit, att det är dyrt för lärare att köpa in läromedel, så kan man ju bara hålla med om det. Och för man ser det historiskt, så för kanske 20 år sedan, när jag började jobba som lärare, då köpte man ju bara in en bok, så att säga, eller kanske en arbetsbok också till eleverna. Sen när digitaliseringen drog igång så förväntades även eleverna att ha ett digitalt läromedel. Och först i början då så var det ju att det var ju en väldigt hype kring de här digitala läromedlen, att det skulle ersätta allting, ersätta de här tryckta böckerna, att man skulle använda det. Och sen så visade det sig lite längre fram då att många elever vill ju ha tryckta böcker och en del elever vill ha digitalt läromedel. Så att helt plötsligt så fick ju skolorna stå för, alltså, nödvändigheten att köpa in båda, vilket man helt plötsligt fick dubbla utgifter jämfört med tidigare. Och när man då tittar på vad det kostar och alltså vilka pengar man har, så räcker man ju inte helt enkelt. Man måste ju, man kan ju inte välja allt helt enkelt. Man får välja lite. Och jag tänker ju att, som du sa i den här andra frågan, att lärare får välja det här, så är absolut. Det krävs ju att man har en erfarenhet för att man ska kunna välja rätt läromedel. Så det är ju inte bara att köpa ett.
Nej, och konsekvenserna blir jättedrastiska. För låt säga om en lärare beställer in läromedel på den här skolan. Sen slutar, så börjar jag jobba här. Och då är jag fast med de här läromedlen. Tänk om just den läraren inte tänkte på språkkunskaperna som finns på en viss typ av skola. Den tänkte inte på det pedagogiska upplägget, utan den tog det första bästa bara.
Ja.
Den hittade det på nätet.
Eller som det var på våran skola innan jag började där, så hade de haft ganska många NO-lärare som hade löst av varandra. Och varje NO-lärare hade köpt ett eget läromedel. Så vi kanske hade 3 uppsättningar av läromedel som inte var kompletta. Mycket pengar som är investerat i någonting som är svårt att använda. För att de här böckerna, deras upplagor hade ju gått ut. Så man var tvungen att uppdatera dem. Fick man ju böcker med olika versioner, vilket var ganska komplicerat.
Det är väldigt svårt att planera då också.
Ja, mycket, och ge läxor framförallt.
Verkligen. Ja, och sen har jag mött, när jag behövde uppgradera mina matteböcker, så var argumentet, men matte har ju inte förändrats sen urminnes tider. Matte är ju matte, det är inga konstigheter, men folk tänker inte på det. Det är faktiskt stor skillnad. Dels så har du ju, alltså det var olika läroplaner. Den är anpassad för en helt annan läroplan. Det är nummer 1. Nummer 2, exemplen är inte realistiska. Jag hade i någon bok, de tog med ett mobilabonnemang. De pratade om fast pris och minutkostnad. Och det här är ju ingenting som dagens ungdomar kan relatera till.
Nej.
För de har ju obegränsade minuter.
Nej, ja.
Och datapaket och allt däremellan.
Ja, och så är det. Grejerna man använder måste vara uppdaterade, för annars kommer eleverna tycka att man är mossig.
Verkligen.
Det måste kännas al dente när man håller på med läromedel.
Sen har du normkritik också. De är, alltså, ju äldre de är inte särskilt normkritiska. De har inte tänkt på den aspekten heller. det var flera konstiga bitar som man fastnade för. Men det var inte tillräckligt argument tydligen för att få nya böcker. Så då får man bara, eller typ, det var bolåneräntor som låg på 5,5%. Mm. Jag tycker det är orimligt. Eleverna bryr sig inte om det. Jag tänkte, jag vill inte leva i en sån
här. Nej, vi är snart tillbaka där. Ja, det, så kan du börja använda matteböckerna igen.
Så, nej men det är intressant. Jag vill gå tillbaka till det här med digitalt läromedel. Om vi tar en generell inställning från elever, vad säger de när det gäller just digitala läromedel ur din erfarenhet?
Jag tycker ju att eleverna är positiva i det att de alltid kan ha läromedlet med sig. Att de kan läsa läxorna hemma, att de kan läsa läxorna på mobilen. De tycker generellt sett att det är jobbigt att bära med sig böcker hem för det är tungt och de glömmer böckerna. Det är liksom en annan tid nu när det gäller just det här med att ta hand om sina läromedel. Så att det är ju positivt på det sättet, helt klart. Det som kan vara svårt med eleverna, det är ju att det här krävs ju att det är nätverk och att de har sina grejer laddade. Så att, som lärare så kan det ju vara lite problem med klassrummet. Men jag upplever ju att generellt sett så är det att ha själva läromedlet är positivt, att ha det digitalt. Men många elever, när de väl ska skriva eller göra uppgifter och liknande, vill ha det på papper. Många vill ha det på papper också för att de ska kunna stryka under. Och de tycker att det är lättare att lära sig eller bearbeta texterna när man har det på papper.
Just det. Den inställningen jag har fått generellt är att man ser att många klassrum nu steg för steg blir mer digitala. Det är inte ovanligt att man hör från vissa lärare, och det här är inte ett sätt att jag dömer deras undervisning, men det, att man hör att nej men, i mitt klassrum använder vi inte penna och papper utan allt är via datorn och så vidare. Så när man ser att många klassrum går i den riktningen, så märker jag sakta men säkert motståndet mot digitala läromedel. Många gånger, vi pratade innan mikrofonerna på, jag sa att mina mattelektioner är väldigt förutsägbara och det följer exakt samma struktur och det är absolut ingen dator. Vi har ju matteappen som vi använder. Undantag, vissa gånger kan jag använda den när jag känner att det blir för mycket i boken. Men annars är det verkligen genomgång, läsa i boken, kanske något mindre experiment och så vidare. Och då tog jag, bara ett snabbt exempel, då tog jag och sa... Jag sa till eleverna, jag har fått extra pengar, och det här var ju lögn. Jag sa, jag har fått extra pengar och jag tänkte beställa in matteböcker digitalt. Och det blev enormt motstånd. För även om det inte kanske jättemycket variation i min undervisningsstil, om man tittar på elevernas schema så är det jättemycket variation mellan lektionerna. Så det blev som en digital detox när de kommer till mattelektionerna.
Ja, precis. Matte är ju också ett ämne som är tacksamt att göra för hand, eftersom det är svårt att göra digitalt, just skrivandet med alla specialtecken. Jag tänker att som lärare måste man gå in och känna efter vad som funkar. Jag tycker att man inte kan gå in och säga att nu kör vi bara det här, eller nu kör vi bara det här, utan man måste pröva lite också. Känna efter vilka delar funkar digitalt, vilka delar funkar skriftligt, och försöka framförallt ha en dialog med eleverna och se vad de föredrar. Vissa elever vill ju köra digitalt till 100%. Och andra elever vill köra digitalt till 0%. Så att det kan ju vara, ifall man nu ska fånga alla elever utifrån deras egna förutsättningar, så är det ju bra att man har möjlighet att kunna erbjuda det, ifall det nu går. Och det kan man ju göra i NO till exempel, ifall de har både ett digitalt och ett skriftligt läromedel som är samma.
Ja, och det blir ju, det där är tufft. Alla har inte de ekonomiska förutsättningarna. Det är ju första problemet. Så på det sättet kan man använda NO eller Ugglan, absolut, i NO till exempel. Men det faller ju lite tillbaka till, som du sa, att det måste ju egentligen vara samma innehåll på något sätt. Nu erbjuder du i att man kan beställa utskrivna NO
och
Ugglan.
Ja, precis. Och när jag jobbar med det här så har ju jag både digitalt och utskrifter som är exakt samma innehåll. Och man kan ju skriva utifrån hemsidan. Mm. Absolut.
Så då kan man ju lösa det på det sättet. Ja. Men om du har till exempel Spektrum eller Biologi Direkt eller något liknande, så blir det ju svårt att kombinera det med NO-Ugglan om du inte är
det går
väldigt
ju
noga.
Inte. Det går inte. Eller det kanske går, men det blir enormt mycket arbete. Och du frågar om det är värt arbetet.
Och det är där vi faller tillbaka till, för i och med att pengarna inte finns så kommer arbetet hamna på den enskilda läraren. Ja. Och frågan är vem, hur många orkar och hur många ska egentligen?
Nej, och det är ju inte där man ska lägga energin som lärare. Att hålla på och korrigera läromedel för att det ska passa undervisningen. Utan energin ska ju läggas på andra saker.
Självklart, men du kanske har en skolledning på din skola som argumenterar med att du måste ha båda varianterna utan de ekonomiska förutsättningarna för att vi ser det som en extra anpassning. Vad gör man då?
Ja, ingen aning.
För jag tror många lärare, vad de gör i det här fallet är bara, vet du vad? Alltså, extra anpassningar har blivit heligt på något sätt. Alltså, jag måste ju följa min chefs order på något sätt. För när du väl sitter där på utvecklingssamtalet gången efter och kuratorn eller någon liknande säger, men du Heddy, hur gick det? Vi bestämde ju förra gången att vi skulle köra parallellt. Hur har det gått med det? Mm. Och då kommer du ju sitta där och...
Inte ha svar, nej. Jag kan tänka mig att en del lärare faktiskt tar de här digitala läromedlen och så printar de ut dem. Alltså de klipper ut det i Word-dokument kanske och printar ut dem för att ha... Jag skulle gissa det, men jag har ingen aning.
Och jag dömer inte. Jag har full förståelse, även på många sätt, att det snuddar typ olaglighet. För jag tror inte att man får, vad är det, man får printa 15%, är det något sånt?
Ja, något sånt.
Och det finns, jag behöver inte säga personens namn, det finns en person jag följer på Twitter som öppet sa det, bara så här, det här är min vardag, jag måste göra det här. Så på det här sättet, jag dömer inte. Det är samma sak som jag vet att det är många som skannar in sidor och lägger upp det som en pdf också. Mm. Sen hade vi ett annat argument som lyftes i den här undersökningen, och det var komplement vid brist av behöriga lärare. För just nu har vi väldigt många skolor som har väl en hög andel obehöriga lärare. Många av dem är friskolor av där jag har tittat, men det är inte bara friskolor som har problem med det här, utan även kommunala skolor fightas med det här problemet. Och den enkla anledningen är att det finns brist på lärare helt enkelt. Argumentet var att man kan använda bra läromedel som ett komplement när du inte har behöriga lärare. Hur tänker du kring en sån lösning? Kan det vara ett komplement?
Ja, absolut. Jag tänker så här när det gäller den här frågan, att det viktigaste är att det finns behöriga lärare naturligtvis. För att jag menar, magin i undervisningen sker ju i mötet mellan en elev och en lärare. Det är där liksom magin uppstår. Ett läromedel är, vad ska man säga? Alla elever kommer inte gå igång oavsett vilket läromedel de har. Utan det är lite interaktionen mellan människor som är det viktiga. Sen är det naturligtvis att det finns, alltså läromedlet ger ju oftast en struktur till undervisningen för en obehörig lärare eller en oerfaren lärare som är viktig för att man ska kunna bedriva en bra undervisning. Men många läromedel upplever jag är ju, alltså det är texter och det är uppgifter. Men det som också skulle behövas ifall det ska vara komplett är ju kanske PowerPoint-genomgångar som man skulle kunna köra igång i klassrummet. Färdiga labbar med instruktioner i större utsträckning. Lite extra uppgifter som man skulle kunna köra igång när eleverna är klara. Alltså någon form av överkurs. Alltså det behövs ett helt spektrum av olika typer av innehåll för att ett läromedel ska vara komplett. Som jag ibland inte upplever riktigt att det finns. Som jag skulle tycka skulle underlätta för då en lärare som är ny i skolan.
Jag förstår vad du menar. Jag tänker, om du pratar om PowerPoints och olika lärarhandledningar, jag tror det kan vara en kortsiktig lösning, men som helhet, jag vet inte om det ger jättemycket värde. För det är som du säger, det är inte bara i undervisningstillfället, utan lärarskapet är så mycket mer. Mm. Utan det är många andra aspekter, som du har rättning till exempel. Mm. Det är många som kämpar med att obehöriga lärare, ja, men de är lite för generösa med betygen, för att, inte för att de vill, utan det handlar mer om, de kanske inte har 100% koll på vart nivån ska ligga. Så absolut att det kan vara ett litet komplement, men som helhet tror jag fortfarande att det går inte att ersätta en behörig lärare.
Nej, och framförallt en behörig erfaren lärare. Och det är ju så här att i skolans värld så är det ju bestämt att man ska ha ett mentorskap när man går in i läraryrket som inte fungerar 100%. Det är många som börjar som lärare som inte får en gå bredvid en erfaren lärare. Och det skulle göra underverk ifall alla skulle kunna få gå bredvid en behörig lärare i sina första år. För att komma in i yrket på ett bra sätt.
Kan vi stanna där? Menar du då att hela anställningen går ut som ett tvålärarskap i början? Att jag följer dig för att du har undervisat mycket längre.
Ja.
Och jag får se hur du jobbar med mötet med eleverna och så vidare.
Absolut. Jag kommer ihåg mitt första år som lärare. Då kom jag direkt från lärarutbildningen och hamnade på en skola där jag var ensam NO-lärare. Och jag trodde ju någonstans där att jag hade stenkoll på yrket och att jag kunde det mesta. Och det rullade ju på ganska bra. Eleverna var glada, jag var glad. Även fast det var ganska jobbigt och sådär. Och sen så efter två år tror jag så började jag jobba på en skola där det fanns väldigt mycket erfarna lärare. Och det var ju där mitt läraryrke, eller min lärargärning, tog fart. Det var ju där jag lärde mig själva jobbet. Då kunde jag gå bredvid alla de här lärarna och de var hjälpsamma. De visade mig på hur jag skulle lägga upp min undervisning. De visade vilken typ av övningar jag skulle använda. De visade mig hur jag skulle använda utrustningen och kemikalierna och vilka möjligheter det fanns. Och då kände jag så här, wow, här, nu kan jag börja. Och jag tror att det som jag var... fick vara med om där, det är någonting som alla borde få vara med om. Det vill säga att man kommer in i en skola där man får hjälp med alltihopa så att säga. Så att man kommer igång. För lärarutbildningen ger vissa saker, men det är ju på arbetsplatsen man lär sig det verkliga jobbet. Hur man hanterar elever med olika typer av problem, hur man hanterar föräldrar med olika typer av frågeställningar och sådär.
Det låter som ett drömläge du hade. Jag tror det är långt ifrån alla som har.
Ja, men jag inser ju efteråt nu, wow, vilken grej att jag fick det här. Jag är så ytterst tacksam för de här människorna. De här lärarna som var nära pensioneringen som sparkade igång mitt yrkestänk.
Jag hade ju en helt annan upplevelse kring läraryrket. När jag började så hade jag hade precis läst klart tagit min ingenjörsexamen och då började jag med det här med Teach for Sweden. Då var jag tänkt på att jag är klar med min ingenjörsexamen i maj. I augusti var jag i ett klassrum.
Mm.
Och då har vi fått 2 veckors intensivutbildning som jag personligen, av Teach for Sweden då, en organisation. Jag personligen tycker att de där 2 veckorna gav mig mer än hela lärarutbildningen, alltså KPU:n.
Mm.
I och med att jag jobbade 100%. Nej, jag jobbade 80% och pluggade 100%. Mm. Du har en dag på dig i veckan att plugga.
Mm.
Dels, det här behöver inte vara en reflektion på att själva undervisningen på Luleå var dålig. Jag tycker inte den var det. De gjorde sitt bästa och jag tror den blir bättre och bättre för varje år.
Mm.
Det kommer bli intressant att se hur man utvecklar KPU:n i framtiden. Däremot, hur jag tog... emot utbildningen var helt annorlunda, för jag hade väldigt begränsat med tid. Jag var tvungen att effektivisera för att jag ska hinna med, för det är ju naturligt, du har 20% på dig av din tid för att plugga 100%. Så likt vad du var med om lärde jag mig allt på jobbet.
Mm.
Sen så hade jag längst vägen tyvärr inte haft de bästa förebilderna som lärare. Jag personligen tycker inte, det fanns några enskilda undantag att de presterade jättehögt. Nu har jag jobbat ungefär i 5 år. Jag skulle säga att jag är relativt erfaren.
Mm.
Att från det här perspektivet, jag tycker inte de presterar särskilt bra. Däremot så, du hade folk som lärde dig hur du skulle göra.
Mm.
Jag kunde betrakta och känna, det där vill jag inte göra. Okay. Och se misstagen. Jag tyckte var misstag. Jag tror de tyckte de säkert var superduktiga. Så på det här sättet, jag håller helt med dig i att erfarenheten är den absolut mest kritiska delen. Men sen jobbar du och jag med ett ämne som är otroligt, de har otroligt brist på NO och mattelärare. Så det är ett drömscenario tyvärr.
Mm. Ja, jag tänker ju på att för min egen del då, att jag sparade ganska mycket tid för att komma in i jobbet på det här sättet. Såklart. Nej, men i den bästa världen så skulle det här mentorskapet fungera. Och framförallt att det skulle finnas tillräckligt med matte och lärare. Att det inte skulle vara någon brist.
För just nu så är det så att man brukar bli tilldelad en mentor om man är en ny exad lärare när man kommer till en skola. Jag tror enligt praxis ska det vara så.
Ja, enligt praxis, men det är ju inte så riktigt där i verkligheten.
Nej, och sen kanske du som matten och lärare får en engelsk lärare som ska följa dig eller någon som jobbar med svenska, och det är ju väldigt, väldigt annorlunda.
Ja, man behöver en ämnesbehörig. Så är det.
Verkligen. Vi kommer in på kostnad, för det här är ju en intressant punkt. Som du sa tidigare, läromedel kostar, alltså böcker är jättedyrt, och nu har du digitala läromedel som ser billiga ut för det månadskostnad, men om du slår ut det på en längre tid så är det ju enormt höga kostnader. Och det här står ju emot någonting. Vi ser att lärarlönerna har ökat avsevärt de senaste 10 åren, skulle jag säga. Låter rimligt?
Ja, det låter rimligt.
Ja, senaste 10 åren har vi haft en enorm ökning i lärarlöner. Och min tolkning är att elevpengen har inte följt samma utveckling.
Nej, nej.
Utan det är ju samma intäkter du har, men du har helt andra personalkostnader. Så de här står ju lite emot varandra.
Ja. Och jag tänker ju att lärarnas löneökning är ju bland annat på bekostnad av att man har dragit ner på pengen för läromedel. Förutom att läromedlet har ju blivit dyrare eftersom man måste ha det dubbelt med både digitalt och analogt, så har ju också den pengen minskat. Så att jag förstår att det är svårt att få ihop det på skolor med budgeten. För att jag menar, ifall du inte höjer lärarlönerna så får du ju inte behöriga lärare. Du får ju ett annat problem. Så att det är svårt.
Jag har haft den här diskussionen bland annat med min fru och andra lärare om just det här med lärarlöner. Jag personligen tycker inte det ska finnas några motsättningar. Nummer ett, alltså lärare är ett jobb som kräver 5 år av akademiska studier.
Mm.
Det kräver enormt engagemang för att du ska ta dig igenom de här utbildningarna. 5 år av ditt liv. Om du jämför med andra jobb som kräver så mycket akademiska studier, så ligger lärarlöner inte jättehögt över tid. Och för mig, jag tycker att när vi har haft den här utvecklingen, jag tycker inte det är orimligt att en behörig lärare som har 5 års erfarenhet ska ha 50 000 i månaden.
Nej, utifrån utbildningen så är det inga konstigheter.
Inte bara utbildningen. Ta din vardag nu. Om du jämför den med andra människors vardag. Jag kan ta min till exempel. Det är inte många jobb. 8 på morgonen på en måndag. Du ska vara redo för showtime.
Nej, det är ju inte.
Alltså du kommer ha, när du kommer fram så har du 30, vissa har 30, vissa har 19, vissa har 25 elever som står och väntar på dig och förväntar sig kvalitet.
Mm, det stämmer.
Många andra jobb kan ju du dyka upp på måndagen om det är ett kontorsjobb. Och jag kan bara tänka från mitt eget perspektiv. Hade jag haft ett vanligt kontorsjobb, jag kan säga måndag förmiddag, jag tror inte jag hade fått mycket gjort.
Nej, men som lärare så måste du leverera på måndag morgon. Så är det.
Och sen har du, vi jobbar inte alltid till 17.00. Så vissa dagar slutar man lite tidigare, man har den här förtroendetiden. Men de timmarna du faktiskt jobbar är så intensiva. De är så intensiva att jag inte tror att det finns många andra jobb som faktiskt har den intensiteten.
Nej. Och sen så har du ju oftast med dig jobbet hem när du går hem på kvällen. Med olika typer av saker som man bearbetar. Inte bara att du gör saker praktiskt, men du tänker igenom saker inför morgondagen och saker som har hänt under dagen. Så att det är ett intensivt jobb, absolut.
Och inte nog med det, de tiderna du faktiskt har schemalagd rast. Dels så har du elever som behöver din hjälp på ett eller annat sätt. Det kan vara mentorselever som behöver ringa hem. Det kanske är någon som behöver hjälp med det ena och det andra.
Mm.
Plus, jag märker ju på mina kollegor och sen jag börjat jobba, det finns typ i varenda lärares ryggmärg att okej, jag har de här minuterna över, jag måste producera, jag måste skapa någonting, annars kommer jag inte få tillbaka den här tiden. Så då har du att, visst du kanske har en halvtimme mellan lektioner, men du kan inte bara sitta, jag ska samla mina tankar, jag ska ta lite lugnt, kanske ta en kopp kaffe, utan speciellt, nu har ju du jobbat i 20 år, du kanske inte hamnar i sådana här situationer, men jag som inte har gjort alla årskurser om flera gånger, jag måste hela tiden tänka på min planering. Jag vet att du har det i ryggmärgen på ett annat sätt. Då blir det att den här halvtimmen blir kritisk för mig.
Jag tror ju att de flesta lärare inte sitter och kan eller har möjlighet att sitta och fundera så mycket på på dagarna. Jag tror att är det så att man nu har koll på allting, då tar man vara på tiden på ett annat sätt. Att man går ut och hänger lite med eleverna, för att bonda lite. Eller att man kanske hjälper en kollega på något sätt. Så att jag tror att de flesta lärare, eller alla lärare, fyller upp sina dagar med meningsfulla saker. Sen så tror jag så här med, när man pratar om lön och sånt där, jag menar, i och med att det finns en så pass stor lärarbrist, framförallt i vissa ämnen, så är det ju någonting som skaver. Ifall det hade varit fantastiska förutsättningar och höga löner för NO-lärare eller tysklärare, då hade det inte funnits någon lärarbrist. Så att det är ju någonting som skaver det här med ja, löner, men framförallt kanske arbetsmiljö.
Jag håller med. Om vi tar lönerna först. Mm. Vi kan komma till arbetsmiljön sen. Tror du att vi hade haft... För nu börjar lärarlönerna öka. Nu är det ju, nu, när vi står här och pratar, så är det klart att vi tänker på Stockholm. Nu har inte resten av landet följt med i samma utveckling. Men om vi har de lönerna som vi börjar få nu, tror du det här kommer vara en bidragande faktor till att vi faktiskt får fler behöriga lärare?
Jag tror att arbetsmiljön måste bli bättre. Det vill säga att man känner att man kommer hem från jobbet och har mycket energi kvar och kan ägna kvällen åt andra saker än sitt lärarjobb. Jag tror att när man får det, så kommer det att bli bättre. Jag tror att inte bara lönerna kommer att göra att det minskar lärarbristen.
Du som har jobbat i 20 år, känner du nu, tänk genomsnitt, när du kommer hem, har du fortfarande mycket energi eller är du dränerad?
Nej, jag har nog ganska, det är nog ganska okej. Okay. Men det är fortfarande så att jag sitter och jobbar varje kväll. Och att jag jobbar lite på helgerna också. Så att jag har ju fortfarande lärarjobbet med mig med mig hem, så att säga. Men det är inte så att jag stressar upp mig så mycket för det. Eller jag vet ju vad jag ska göra och jag vet att vilken tid det tar ungefär. Så att jag kan planera min fritid utefter mitt jobb. Så att jag är inte jättestressad över det.
Intressant. Och vad är det, för du pratar om arbetsmiljö, vad är det som behöver förändras, tycker du?
Ja, alltså det är väl egentligen många saker. Framförallt så är det att man hela tiden är i någon form av jourhavande. Så fort det händer någonting så måste man ut och lösa problem hela tiden. Det är sällan man kan sitta lugnt och stilla och tänka igenom vad man ska göra. Jag tycker att det är alltid en tidsbrist, att man ska hinna med och plocka fram och plocka undan, framförallt i NO:n. Man ska hinna planera sina lektioner, man ska hinna rätta sina prov. Allt det här förväntas man göra på sin arbetstid, men det är i princip omöjligt. Nästan alla skolor har öppna kontorslandskap, så att det är rätt svårt att sitta koncentrerat och jobba med att göra någonting under lång tid, för att man blir ofta störd. Sen så är det ju så att det dyker ju alltid upp oväntade saker i en skola. Man har kontakt med föräldrar, det är elever som mår dåligt, som man måste lösa. Så lärarjobbet är ett komplext jobb, det är väldigt mycket olika saker, olika arbetsuppgifter som uppstår som man kanske inte hade räknat med.
Jag håller med dig, speciellt den här med tidsbristen, jag känner alltid att jag ligger efter.
Ja, det gör jag med. Jag har ändå jobbat 20 år. Jag känner fortfarande att jag inte hinner med riktigt.
Men är inte det ett problem?
Det är klart att det är ett problem. Och det är det här som är arbetsmiljön. Så skulle man ha ett jobb där man alltid känner att man har koll på läget och alltid hänger med, så hade det ju säkert varit fler som hade sökt till lärarjobbet. För jag kan tänka mig att det är ganska många som börjar på lärarjobbet de här första 3 åren. Tänk att man inte får någon introduktion till jobbet. Man inser hur otroligt mycket jobb det är och att man sitter hemma på varje kväll. Det är klart att man ledsnar efter ett tag. Och kanske göra något annat.
Ja, och det är tillbaka till min ursprungstanke kring hur intensivt det är och hur mycket tid som faktiskt går åt. Att jag förstår inte att de här lärarlönerna, att det tog så lång tid innan de kom upp.
Nej, det är inte
jag är chockad. Jag tycker lärare har historiskt varit för försiktiga och bara accepterat den här situationen. Alltså vi lägger ner enormt mycket engagemang i vårt jobb. Jag gissar på att väldigt många gör det. Sen finns det lärare som inte håller måttet, absolut. Men jag tror majoriteten är otroligt engagerade och lägger ner hjärta i jobbet.
Det tror jag också. För att ifall du inte lägger ner hjärta i jobbet, då blir det för jobbigt helt enkelt. Man måste lägga ner kraft i det här för att det ska bli bra. Och gör man inte det så blir det tufft.
Vi kommer in på nästa ämne. Mm. Det är, vad är en bra lärare?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Och väldigt intressant fråga. Ja, men i en bästa av världar så skulle en lärare kunna fånga upp alla elever och på något sätt maximera deras inlärning och få alla att må bra och sådär. Och det är ju en utopi. Det går ju inte. Man kommer in i ett klassrum och så finns det elever där som förväntansfulla och tycker det ska bli kul. Och så kanske det finns i samma klassrum elever som där skolan är prio 4 kanske. Man kanske har en förälder som är sjuk, eller man kanske har en förälder ska skilja sig, eller de är oroliga för att de ska flytta, eller alltså vad som helst. Och det här gör ju att som lärare har man ju en väldigt stor utmaning då när man går in i klassrummet. Jag tror att det finns några saker som är viktiga. Framförallt så måste man trygga eleverna i klassrummet. De måste kunna komma in i klassrummet och känna att okej, jag vet vad som ska hända. Det är trevlig stämning, att man har ett bra klassrumsklimat. Det tror jag är superviktigt. Och det här kräver ju då som en lärare då, att man har en bra elevkontakt. Man måste ju gilla att jobba med ungdomar. Man måste ju vara genuint intresserad av deras välmående. Och lyssna på alla elever. Att man måste ta sig tid och säga hej till alla elever. Att man måste liksom fånga upp dem på olika sätt. Och alla elever är olika, så man måste göra på olika sätt. Så att elevkontakt, det är liksom, tänker jag, är en av de viktiga sakerna. Sen så när man är i klassrummet så krävs det också ett ledarskap. Att man som lärare kan leda gruppen så att det funkar för samtliga. Och att de eleverna känner att man går framåt, att de utvecklas och att de lär sig saker. Det är jätteviktigt. Och det här är ju som alla chefsjobb eller ledarskapsjobb. Att man måste ju ibland ta obekväma beslut som är för gruppens bästa, men kanske inte för individens bästa. Och att man måste se framåt, man ska ha en framförhållning. Sen så tänker jag också att ämneskunskaper är superviktigt. Det har ju också med elevernas trygghet. För de känner att din lärare kan där de håller på med, så blir de ju mer motiverade. Jag måste ha genuina ämneskunskaper. Jag måste kunna mina ämnen. Och det underlättar ju för man är intresserad av sina ämnen, så att man hänger med. I NO så händer ju ganska mycket. Genetiken, astronomin, evolutionen. Varje år så kommer det nya saker som förändrar kunskapen. Sen så som lärare tror jag att det är jätteviktigt att man har en struktur. Att man har en planering som är långsiktig, att eleverna vet vad som väntas när man kommer in i klassrummet. Att man har att eleverna ska kunna ha kontroll över sitt lärande utifrån det som jag som lärare planerar. Så det är ju struktur och planering. Sen tror jag ju sista punkten är att man ska se till att man har kul tillsammans. Ifall eleverna upplever att det är kul och positivt, att man som lärare har lite humor eller att man kan göra lite oväntade grejer, så blir det mycket lättare att jobba tillsammans. Det här kan ju vara att man har en varierad undervisning där man gör lite crazy grejer. Man kanske spelar lite teater eller man bjuder på sig själv helt enkelt. Så att ifall man skrattar tillsammans med eleverna, så är mycket vunnet.
Nu när du rabblar upp alla de här egenskaperna, det var rätt många.
Ja, det finns många fler.
Ja, jag förstår.
Det här var de som jag tycker är viktigast.
Förstår du att en person som kanske lyssnar på det här kommer bara tänka, vet du vad, det är för mycket, jag kommer inte kunna bli lärare.
Ja, jag hoppas att de inte tänker så.
För som vi kommer tillbaka till, mitt förra utgångspunkt, det var, för det du säger, jag håller helt med dig. Jag är helt på din sida, men det är otroligt många förmågor som du måste behärska.
Ja, och det är ju så här, läraryrket är ett komplext jobb och det bygger ju delvis på sin personlighet. Så man måste ju i det här utgå från sig själv och se vad ens styrkor är.
En fråga, för återigen, många förmågor som en lärare behöver behärska. Hur ser du på de här fortbildningarna? För det är väldigt mycket fortbildningar inom skolans värld. Mm. Kan man nå de här förmågorna? Kan man förbättra dem? via fortbildningar. Vilka kan du och vilka skulle du, måste du mer ha, vad ska man säga, lärt, måste du ha behärskat under en längre tid?
När det gäller ämneskunskaper så är det klart att man kan gå på kurser och lära sig om olika saker. Självklart, det är inga problem. Sen är det väl vad man är, hur man är som person, liksom, vad man tar till sig i de här olika sakerna. Men utifrån mitt fall så kan jag tänka att där jag lär mig bäst är ju när man arbetar nära andra lärare och ser hur de gör. Det vill säga att man deltar i deras undervisning. Det är ju den bästa fortbildningen för mig. Jag har ju gått på ganska många utbildningar på universitetet. I olika pedagogiska utbildningar. Och jag kan väl känna att det är lättare att lära sig när man testar i klassrummet. Alltså man, att man prövar sig fram vad som passar mig. Sen förstår jag att det är många lärare som läser kurser som tar till sig därifrån. Men det är, man är olika. Ämneskunskaperna, absolut. Läsa kurser. Pedagogiska, för min del, pröva sig fram.
Jag tänker, många gånger så de här utbildningarna är, de är antingen i slutet av en lång dag, kommer någon som ska inspirera dig, eller så är det på en studiedag där du redan haft en tuff vecka, du är mör i huvudet och kanske inte fullt på topp. Jag håller med dig om det här med just ämneskunskaper, självklart, och att jobba nära andra lärare. Men ibland så, ja, vad min fortbildning kommer ifrån är den här podden. Det är i princip där jag lär mig nya grejer. Jag träffar nya människor, de ger mig inspiration på olika sätt. Jag tycker inte det är väl investerad tid annars under skoldagarna.
Nej, jag kan hålla med dig. Och framförallt som du säger, att det ligger i slutet på dagen, man är helt mör.
Helt slut i
huvudet. Man kanske kan ha haft lite stök under dagen, man måste bearbeta det mentalt. Så på vår skola så brukar vi ibland välja ut ett arbetsområde. Säg att vi tar någonting i kemin, kanske periodiska systemet. Och sen så går vi igenom vissa labbar tillsammans. Det här är en klassisk labb. Hur gör du? Hur tänker du? Vad vill du att eleverna ska kunna när vi är klara? Och så gör vi den här tillsammans och så diskuterar vi under tiden. Och även fast man har gjort den här kanske 3-4 gånger förut, så är det otroligt intressant att se hur andra lärare gör. Men det här förutsätter ju att man har några erfarna lärare på skolan som man kan göra, som man kan diskutera tillsammans med. Men det ger mig absolut mest.
Men då i princip, då vill du ha att rektorerna ger dig möjlighet och tid av att sätta dig ner med de här lärarna och diskutera?
Ja, eller kanske mer att man får styra sin ämneslagstid så att man kan välja exakt vad man ska göra. Nu får ju vi göra det ganska mycket på min skola och då kan vi lägga in sådana här moment. Men tid är ju är ju brist på i skolan. Och det ska ju vara mycket saker som ska läggas in på de här lärarkonferenstiderna. Men jag förordar ju att man ska jobba mer med ämneskunskaper eller med sina ämnen på de här tiderna och kunna styra det själv.
Självklart, jag håller helt med. Däremot så, jag har jobbat på skolor där lärarna kanske inte är jätteengagerade alltid och då kanske den här tiden går förlorad.
Ja, det är en risk
faktiskt. Jag hade verkligen uppskattat om vi hade fått det mer här på den här skolan, för nu har jag väldigt få drivna kollegor, eftersom det är ju mina vänner sen vi pluggade tillsammans på Teach for Sweden, så det är ju toppen samarbete, men jag tycker inte vi får tillräckligt mycket tid att sitta tillsammans. Och jag klagar inte på rektorerna på något sätt, jag förstår att de har många saker de själva måste driva igenom som kommer ofta från kommunal nivå. Men jag håller med dig om mer ämneslagstid. Men då måste den ju vara strukturerad redan från början. Man måste ha en målsättning. Jaja. Det är inte bara, nu ska vi sitta här och...
Nej, precis. Det måste ju vara någon som planerar den och att man är med på noterna. Att man tycker att det ska bli intressant. Så de förutsättningarna måste ju finnas.
Jag vill prata lite om läxläsning.
Mm.
För vi har hamnat i ett läge där väldigt många skolor tydligt går ut med att vi är en läxfri skola.
Mm.
Verkligen kommit bort från den klassiska... den klassiska läxan helt enkelt. Och det finns många argument för och emot. Vissa menar att vi ska fostra människor som i framtiden ska kunna fokusera på annat vid sidan av sitt jobb. Att elever har ett socialt liv även vid sidan av, de ska ha tid för sånt också.
Mm.
Jag vill bara prata om en allmän fråga. Hur ser du på läxor?
Jag är ju absolut för läxläsning. Jag tycker att det är till och med viktigt av flera olika anledningar. Och jag tycker det här med läxfri skola är helt fel. Och jag tänker så här, alltså utifrån ett kunskapsperspektiv så är det naturligtvis viktigt att repetera. Alltså eleverna lär sig mer när de repeterar hemma. Ifall de får det i skolan, de får det hemma, de pluggar till ett prov, så kommer de kunna grejerna bättre. Men framförallt, det är ju den ena delen naturligtvis, men framförallt så är det här ett sätt att läras, att eleverna lär sig att planera och ta ansvar. Det är liksom den andra grejen. För att det här är en kunskap som de måste ha med sig i livet sen. De måste lära sig att strukturera sin vecka, veta vad de ska göra vad. Ja. Och sen kan jag väl tycka så här i det här att läxläsningsmöjlighet måste finnas på en skola, för alla har inte möjligheten att läsa läxor hemma. Så skolan behöver ju ha någon form av extra tid, läxläsningstid eller bonustid eller vad man kallar det för, där eleverna kan gå och läsa sina läxor. Och så ska ju läxorna kunna göras utan att föräldrarna hjälper till. Alltså läxorna ska ju vara på en sån nivå att de kan göra det av sig själva. Men både för kunskapen men också för att lära sig att planera och strukturera. För att det är en viktig egenskap. Och så kan man ju tänka sig att i de allra flesta jobb när man är vuxen så krävs det ju att man strukturerar sitt yrke även på fritiden. Och då är det inte bara akademiska jobb. Jag menar, du behöver ju planera när du ska göra saker på ditt jobb. Så att, ja.
Men hur ser du på argumentet kring att elever måste ha sin fritid också?
Jo, men de får ju också sin fritid. Alltså det är ju inte så att vi ger 4 timmars läxläsning per dag. Men jag ser ju på mina egna barn. De sitter och spelar dator ganska många timmar per kväll. Ifall de tog en timme om dagen eller per kväll till läxläsning så skulle inte det göra någon skada. De kan ju sitta och spela dataspel ganska många timmar. Så att, som förälder så skulle jag uppmuntra att de fick mer läxor och hemma. Sen måste ju vara upplagt på ett sånt sätt att de kan välja när de ska göra sina läxor. Och det här, på vår skola så har vi ett veckobrev som vi skickar ut på fredagar för nästa vecka, vilket gör att de kan lägga sin läxläsning när de inte tränar eller inte är upptagna.
Jag vet ju att du har anpassat din, alltså NO Ugglan, för bland annat läxläsning.
Mm.
Och du har utformat den på ett speciellt sätt, dels med de här ljudklippen som du lägger till i slutet. Jag tror det var i slutet på varje sida brukar det finnas inläst vad som står. Hur har du tänkt kring formatet där?
Alltså, när jag gjorde Ugglans NO så jag har ju testat mig fram ganska mycket. Och det bygger ju på en del pedagogiska idéer det här. Och framförallt så är det ju uppbyggt på moment. Att det är liksom ett begrepp kanske är en sida. Där det finns en tydligt start och tydligt slut. Och varje av de här sidorna är ju kanske 3-4 minuter. Och det här passar ju ganska bra för läxläsning. Så att när jag jobbar i skolan så går jag igenom kanske ett moment, kanske två moment. Och så sätter jag de två sidorna i läxa. Och då blir det ganska inramat exakt vad eleverna ska kunna. Väldigt tydligt. Och sen så när jag skriver mina veckobrev så skickar jag med länken. Så att då kan ju både elever och föräldrar klicka på det här och bara gå in och läsa. Och sen så är de här, läsa igenom det här kanske tar 5 minuter. Man kan ju lyssna på det samtidigt. Så man kan både lyssna och läsa. Och då blir det inte en och läxan mer än kanske 10 minuter. Så att det är, ja. Jag tycker att det inte är så farligt så att säga att göra det här. Och i de här sidorna så finns det också uppgifter man kan göra för eleverna så att de kan kolla så att de har förstått.
Har inte du kopplat Quizlet också till?
Jo, jag har, när man tränar begreppen så har man Quizlet också. Så man kan gå in och kanske på ett lite mer lekfullt sätt träna på begreppen.
Och de är ju redan färdiga så man kan använda direkt.
Ja, de är färdiga. Så det är ganska smidigt.
Så stort tips till alla NO-lärare där ute för att använda NO-Ugglan som ja. Vid läxläsning.
Ja, det, alltså jag har ju kört det här nu kanske 3 omgångar, alltså 3 gånger 3 år. Och det har ju funkat superbra med mina elever. Nu har jag, ja, nu använder jag exakt som det är tänkt. Men jag har ju, det har ju funkat jättebra. Eleverna tycker det är jättebra. Jag har fått jättebra resultat och så här. Så att det har verkligen varit toppen. Så jag har ju kört i princip då bara med Ugglan sen och senaste 9 åren som lärare. Så att det har varit smidigt. Och framförallt har det varit smidigt att jag har sluppit så mycket administration med att köpa in böcker. Man ska dubbla läromedel. Eleverna tappar bort böcker. Ska de ersätta dem eller inte? Så att det har varit otroligt enkelt med administrationen. Så är det något problem, då går jag till kopiatorn, skriver ut. Varsågod, läs. Så eleverna har ju aldrig något argument för att de inte ska kunna göra läxan. Och är det så att de säger så här, jag har glömt mina grejer. Bra, det finns på nätet, bara läsa. Har du mobil? Det har de alltid. Det är bara läsa. Så att, det har funkat jättebra.
Skönt att höra. Jag vill bara tacka för det här samtalet, Oskar.
Mm, tack.
Det var supertrevligt.
Ja.
Återigen, stark rekommendation till alla NO-lärare som, precis som mig, att gå in och använda NO-ugglan. Gratis för alla att använda.
Absolut.
Tack så mycket.
Tack.
Jag vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Oskar som tog sig ut till Norsborg för att träffa mig idag. Glöm inte att titta till min Facebook och YouTube-sida. Där kommer delar av samtalet med Oskar att släppas i videoformat. Vi ses snart igen.